Då var det dags för ett nytt avsnitt av Åboms podd. Och det har hunnit att bli 42 stycken till antalet. Och jag sitter återigen i den här härliga, trevliga, jag skulle faktiskt kunna säga mysiga poddstudion här i Stockholm. Red means go. Ja, Åboms podd är ju lite nischad som ni vet. Det handlar väldigt mycket om ledarskap, kommunikation, drivkrafter hos oss människor. Tips och råd att dela med sig om kanske liten inblick i hur framtiden ser ut i näringslivet och som ledare. Så med det sagt vill jag också säga stort tack till er som lyssnar. Och tack till er som tar er tid att skriva det där lilla sms:et eller skriva inlägget på LinkedIn eller skicka ett mejl. Det betyder så mycket. Jag är så tacksam. Det ger mig väldigt mycket energi. Och det är därför som jag är glad att återigen säga till er lyssnare, framför mig i poddstudion sitter dagens gäst. Det är en trevlig, glad, och jag vill också säga väldigt kompetent och erfaren ledare med en intressant bakgrund som vi ska få ta del av idag och lyssna på. Ja, dagens gäst vet jag bor i Stockholm. Har i grunden när jag tittar på lite utbildning ser jag att jag hittar en civilekonomutbildning från Stockholms universitet. Sen började yrkeskarriären trainee på Swedbank och som tog stegen vidare i olika chefsbefattningar fram till cirka 2010 då dagens gäst lämnade banken. Sen kan jag se vd för Bokredit, det är ett bolag inom Danske Bank, vd för Emrik, vd för Skandiamäklarna, varit styrelseledamot i 7-Day Finance, Head of Personal Banking på Danske Bank, varit vd för Landshypotekbank, ni har det mycket bank här, varit vd för Collector Bank, är idag styrelseledamot i Nordic Finance Business Partner, är styrelseledamot i Jämtkraft AB, är styrelseledamot i ICA Banken och min gäst är sedan 2019 VD för Svensk Fastighetsförmedling. Ja, vad ska man säga? Jag kan ha missat några. Då får min gäst komma och komplettera det. Men med den här CV:n bakgrunden, en fantastisk gedigen resa, så vill jag säga varmt välkommen till ingen mindre än dig, Lisa Nyberg.
Tusen tack. Vad fantastiskt roligt att få vara här. Och den är väldigt, jag tycker den är mysig, den här studion.
Ja, men det är trivsamt att vara här.
Jättehärligt.
Ja, roligt att ses igen och som sagt, och mycket välkommen till Åboms podd. Och vi ska ju samtala om dina erfarenheter. Hur är du som ledare? Vad har du med dig? Vad ser du i sättet att driva bolag? Vad har bolagskompetens? Och så vidare och så vidare. Det ska vi komma in på. Men det här är ju en fantastisk bakgrund med din karriär som du har gjort så här långt, Lisa. Mm. Men det finns väl kanske lite mer som vi skulle kunna bjuda lyssnare på initialt. Och där får du gärna säga, vem är Lisa Nyberg?
Ja, jag lovar, det finns betydligt mycket mer att bjuda på än det du har läst upp. Jag tycker om att börja i en väldigt viktig sak. Jag har en underbar familj och är gift med Håkan sedan 29 år tillbaka. Så nästa år är ett stort datum, då är det 30 år. Tillsammans har vi två underbara söner, Hjalmar och Nils. Och det här är ju liksom det viktiga i livet, min vackra, fina familj. Men i övrigt så är det faktiskt så att jag hoppas ju att det hörs lite grann på mitt talfel. Jag är ju född och uppvuxen i Småland, i Värnamo. I en arbetarfamilj där var rätt tuff historia i min bakgrund. Där min mamma gick bort när jag bara var 4 år. Och jag växte upp hos min moster och morbror. Jag har två äldre bröder. De är rätt mycket äldre än vad jag är. Och jag kan ju säga att jag tyvärr inte längre har min pappa i livet. Men han är annars en cool personlighet som 1967 blev lämnad ensam med 3 barn. Och jag kan säga det var inte så vanligt på den tiden, men han var den som gjorde de bästa köttbullarna i världen. Så han fick en tuff utmaning. Jag bestämde mig tidigt för att jag skulle stå på egna ben. Det var viktigt för mig. Jag var väldigt duktig i skolan. och bestämde mig för att det här skulle ta mig vidare, och det gjorde det. Och har tagit mig till Stockholm. Så det är väl, och i Stockholm har jag varit i bank- och finansvärlden väldigt länge, men också testa på, det är väl, jag tror att om jag räknar rätt så är det väl mitt sjätte vd-uppdrag som jag har för tillfället nu. Så det är väl liksom lite sådana här viktiga saker, men vi kommer säkert komma in på många av de här sakerna lite mer i samtalet.
Svensk fastighetsförmedling, där du är vd idag. Jag tror att alla lyssnare vet vad det är, men du kan väl ändå kort ge reklam? Nej, men du kan väl ge en liten presentation. Vad är Svensk Fastighetsförmedling?
Men jag gör gärna det. Ja, vi har nog vårt varumärke otroligt känt. Det är spontan kännedom på, ja, det är en bra bit över 40%, så gör man. Men det är så att jag är vd för Svensk Fastighetsförmedling, men jag är också faktiskt koncernchef i vår lilla koncern som heter Översta Förmedlingsbolaget. Där jag har fått ett uppdrag av styrelsen att faktiskt både bredda affären vi har idag och fundera på hur hittar vi nya intäktsströmmar, och hur kommer vår affär att se ut imorgon. Svensk Fastighetsförmedling har funnits i, vi firar snart 85 år nästa år. Vi har varit duktiga på att innovera. Vi var faktiskt först med kvinnliga mäklare. Vi var först med att ha söndagsvisningar, och vi var en av dem som var med och faktiskt satte, etablerade Hemnet och började tänka nytt utifrån det. Idag är mitt uppdrag att fortsätta och innovera den här verksamheten. Det innebär att jag idag har etablerat oss i Spanien. Jag kan inte annat än le lite, för jag gjorde det vid en fantastiskt bra tidpunkt. Ja, nämligen 2020 i mars. Och då vet vi ju alla, vi behöver inte gå in på det, men vad som hände just då. Så jag hade fått två fantastiska franchisetagare, en i Torrevieja och en i Fuengirola, som landade i situationen där de blev helt inlåsta i Spanien. Men de har varit duktiga och ihärdiga, och nu börjar vi rulla på. Nu har vi ytterligare ett kontor i Marbella. Så det är ett av bolagen, Real Estate. Jag förvärvade också 2020. En låneförmedlare som idag är en bolåneförmedlare. För vi är ju en oberoende kedja. Det betyder att vi är faktiskt ägs av oss själva som jobbar i kedjan. Alla har möjlighet att köpa aktier i vårt koncernbolag. Och då förvärvade vi en låneförmedlare. För jag vill ju att alla kunderna som kommer och tittar på en bostad ska ha möjlighet att köpa en bostad, och då vill vi kunna ge dem ett lånelöfte oavsett om man är fast anställd, egenföretagare eller något annat. Så idag har vi en palett av banker där vi kan erbjuda den bästa finansieringen till de som ska köpa. Vi är nummer två på marknaden om vi pratar om vilken som är störst, och som oberoende kedja är vi det absolut största, och det är en viktig del för oss att vara oberoende, för vi vill kunna se till att bostadsaffären blir det bästa. Vi gör inte en bostadsaffär för att vi ska kunna förmedla bolån från våra ägare eller förmedla försäkringar från våra ägare, utan vi gör affären och vi vill göra den riktigt, riktigt, riktigt bra för kunden.
Fastighetsmarknaden.
Ja.
Jag hittade ett klipp. Mm. Mäklartopp har du som titel, Lisa.
Ja, ser man på.
Ja, ser man på. Mäklartoppen säger, blir ingen krasch, räkna med stigande bostadspriser. Och då tänkte jag, jag måste passa på att fråga. Ska jag sälja mitt hus nu eller ska jag vänta, när i time? Alltså det har ju, de senaste åren har ju bostadsmarknaden, priserna gått upp rätt mycket vad det gäller både bostadsrätter och hus, eller hur?
Mm, så är det verkligen. Nej, men jag kan ju förflytta mig till de där dagarna i mars när börsen vände rakt ner, och det såg väldigt stökigt ut. Det var diskussioner om hur stor arbetslösheten skulle bli på marknaden. Och jag kommunicerade ju väldigt mycket ut till våran kedja, för vi är ju en franchiseorganisation, så det är ju små, en del små egna företag och en del ganska stora egna företagare runt om där ute. Och där min kommunikation till dem var, det första jag gjorde var att säga, ni måste komma in med en likviditetsrapport. Jag måste förstå, hur tufft kommer det kunna bli för er där ute? Och så samtidigt så sa jag, och det gjorde jag rätt mycket i media också, och jag gjorde det internt, det var att vi ska inte ställa in, utan vi ska ställa om. För under den här perioden som kommer nu, så kommer människor vara tvungna att byta bostad. Och då har vi en samhällsviktig funktion. Så vi var väldigt snabba med att skruva om och se till att det blev bokade visningar så att det var en som kom i taget, och vi hade långa tider med visningar och vi ställde om och hade mycket digitala visningar för att säkerställa det. Och det är klart att med backspegeln där jag står nu, det är ju jättelätt att fatta besluten då. Då kan jag ju förstå att vi har jobbat hemma, vi har haft skola hemma, vi har haft barnen hemma. Att det kommer ske förändringar i boendet och du behöver inte åka till kontoret varje dag. Så det här har jag ju kunnat förstå, att det kommer att öka omsättningen. Men jag var väldigt rädd för arbetslösheten. Så jag har ju varit i bostadsbranschen i väldigt, väldigt, väldigt många år i olika former faktiskt. Och har ju fått den här frågan många gånger. Är det en bubbla vi ser framför oss? Ja, priserna steg. Det gjordes många fastighetsaffärer och det var väldigt snabba fastighetsaffärer under den här perioden. Men det är ju trots allt att boendet är en viktig sak och väldigt viktig för oss i Sverige. Och det gör ju att vissa områden går det inte att bygga fler bostäder, och vi har inte byggt i kapp. Vi blir fler och fler och vi behöver arbetskraftsinvandring, vilket gör att bostaden är liksom en viktig fråga. Jag säger, skulle det komma en kris som gör att vi får en stor arbetslöshet. Vi kan titta på till exempel när vi pratar om den finansiella krisen vi fick. Den drabbade ju många människor som faktiskt ägde sitt boende. Och är man tvungen att flytta under de förhållandena, då får man en påverkan på bostadsmarknaden. Det som händer nu, de som blev arbetslösa var till stor del de som inte äger sitt eget boende. Så det påverkar inte riktigt. Så frågan, långt svar på din fråga, ska du sälja nu? Jag tycker att vi i Sverige har en sund syn på vårt boende. Och den gör att vi har en hyfsad stabilitet. Det är att vi köper ett boende för att bo. Vi köper inte vårt boende för att det ska vara en bra investering. Sen har det blivit det för väldigt många. Men det är inte det som är drivkraften. Tittar man på, jag var ju i Danske Bank när vi fick en svacka i Danmark. Där köper man ett boende, sen köper man nästa som en investering och hyr ut. Och så köper man ytterligare ett och hyr ut. Så det blir, då blir det ju mer volatilt, den marknaden.
Den marknaden ser annorlunda ut än svenska.
Ser mycket annorlunda ut än vad Sverige, och likaså i Norge. Så jag tycker så här, att är det drivet av att du vill ha en förändring i ditt boende, då tycker jag att det är alltid rätt läge. Men en viktig kommentar till det är att man ska faktiskt köpa och sälja i samma marknad.
Titta, nu har vi fått lite experttips också. Vad intressant. Tack, Lisa. Mm. Därifrån växlar jag över till dig som ledare.
Mm.
Hur skulle du beskriva dig som ledare?
Jag tror att det finns några saker som är sannolikt definierar mig. Jag är en oerhört glad människa och positiv. Och det är viktigt för mig. Jag tror att det är viktigt att vi har roligt på jobbet, för då presterar vi lite mer än förväntat. Jag har ett stort hjärta. Jag är empatisk. Men jag är också modig och tydlig. Jag måste berätta det. Jag hade en medarbetare som hon sa att både om hon var med någon gång in i styrelserummet och pratade och berättade, så kunde hon titta på mig när hon såg att det var dags för henne att sluta prata om sitt ämne, för det ser man på mig. Jag har inget pokerface. Och dessutom så sa hon en annan rolig grej. Vi har en väldigt härlig relation, hon och jag. Så sa hon, Lisa, jag ser på dig när du har tröttnat på att lyssna på mig. För jag är ganska snabb som person. Och då brukar jag ibland vända bort huvudet. För jag tänker att jag måste få prata lite till, för jag har inte kommit till punkten. Så ja, det är nog typiskt mig. Jag är snabb.
Snabb.
Mm. Och det kanske är en sån där egenskap som jag jobbar lite mer med. Jag får sätta mig på mina händer ibland.
Mm. Vem har inte fått hålla i stolen och andas lite grann ibland? Som ledare, vad möter du för utmaningar? Ser du skillnad? Det blir en dubbel fråga.
Mm.
Vad möter du för utmaningar? Och ser du en skillnad utifrån din första vd-jobb som är några år sedan till där idag? I att vara vd eller ledare?
Ja, jag skulle vilja säga det är många skillnader i alla de vd-jobben jag har haft. Men om jag bara tittar på vad som är idag, det är ju att förändringstakten är ju så hög. Så jag pratar inte om förändring, utan vi pratar om utveckling hela tiden. För vi måste kontinuerligt fundera på det. Nu sitter vi mitt, det gör väl många i budgetarbete. Det enda jag sa till min ledningsgrupp igår när jag lämnade var, nu har vi gjort ett fantastiskt jobb och vi har försökt att sätta oss in i vad vi ska göra. Men det är viktigt att vi tänker på de pengarna vi lägger på utveckla vår verksamhet. De kommer sannolikt att förändras redan under första kvartalet nästa år. Det är en viktig förändring för mig som ledare. Det går väldigt fort. Det är en helt ny kompetens som jag har runt omkring mig idag och måste ha en helt ny kompetens än den jag hade i mitt första ledarjobb. Det är också så att det är oerhört viktigt för dem vi rekryterar idag att förstå vad är vårt why? Varför finns vi? Så det var en av de första sakerna som jag jobbade med när jag kom till Svensk Fastighetsförmedling eller Översta förmedlingsbolaget. Det är att sätta tydligt, och då kan jag säga att vårt why är, vi ska skapa ett hållbart boendeliv genom att sammanföra drömmar och förhoppningar för de många människorna. Och då har jag med det sagt att vi går lite utanför bara bostaden. Vi pratar om livet runt boendet som vi lägger till, och hållbart både ur det sociala, ekonomiska och faktiskt miljöpåverkande. Tittar jag tillbaka på mitt första vd-jobb, så handlade det, då var det en helt annan frågeställning. Det var fortfarande viktigt att tala om varför, och det är kulturen, för den har alltid varit viktig hela tiden. Men det var på ett annat sätt, även om vi tyckte att vi förändrade den verksamheten under de 5 åren jag var vd för Bokredit ganska mycket, så var det ändå inte i samma snabba tempo som vi gör idag. Det är väl den stora. Sen skulle jag vilja säga, jag har ju varit vd i olika typer av associationsformer. Du och jag har ju träffats förut när jag var vd för Landshypotek som är en kooperation.
Just det.
Det är ett typ av ledarskap och ett typ av kommunikation som krävs i det. Jag har varit vd för Emrik, det var mer riskkapitalisterna som satt i mitt styrelserum. Det är en annan typ av kommunikation som krävs och en annan typ av verksamhet som jag driver. Det är lite lättare. Jag var ju vd under en period för Collector, det är ett börsbolag. Det är en annan typ av ledarskap det handlar om, och ett sätt, inte mig som person, men ett sätt i kommunikationen och ett sätt i styrelserummet. Och sen så, det första var ju egentligen en intern styrelse. Så det skulle jag vilja säga har påverkat väldigt mycket i hur jag får driva förändring och utveckling av bolaget. Vad jag har haft för ägarkonstellation och vad jag har haft för, och vad då det har fått för konsekvens i styrelserummet.
Att arbeta med mångfald,
ja,
och jämställdhet,
ja,
är en god investering både för arbetsmiljön och lönsamheten.
Mm.
Det har Svensk Fastighetsförmedling tagit fasta på och satsar på specialkompetens för att ta ledningen i branschen. Det där är ett citat jag också har hittat. Men när man tittar och när jag hör dig berätta, och sen har jag också sett att årets hederspris i employer branding, någonstans har jag en känsla av att det här med kultur och värderingar ligger i varmt åt hjärtat.
Ja, det ligger mig otroligt varmt om hjärtat, och jag tänker inte dra det som så många gör, men jag skulle vilja säga det är ju människorna. Om vi har människor, jag säger det igen, som tycker det är kul att gå till jobbet, trivs och är trygga och förstår vad det är vi ska göra, då kommer en leverans som är mer än vad vi kan förvänta oss. Och om vi levererar mer än vad kunden kan förvänta sig, då får vi en lönsam verksamhet. Det är där det börjar. Och jag har faktiskt flera goda exempel på där jag har jobbat. I alla verksamheter jag kliver in så jobbar jag med kulturen. Den är så oerhört viktig. Och jag har ju såklart satt igång även det där jag är idag. Även om jag inte kallar det att vi gör ett kulturarbete, utan vi pratar snarare om make it happen. För det är det handlar om. Att få människorna att faktiskt se till att vi har en enad syn om hur är vi hos oss. Hur fungerar vi här hos oss på Svensk Fastighetsförmedling? När jag var vd för Emrik så var jag ju det under den perioden när vi hade en ganska tuff situation. Vi växte det bolaget väldigt mycket under de här 5 åren, etablerade ny verksamhet uppe i Kalix och sådär. Men jag började direkt att jobba med kulturen väldigt tydligt, för jag kände att det är, vi respekterar inte varandra, vi förstår inte att det är tillsammans vi ska göra det här. Vi har inte liksom den här glädjen på jobbet. Och det gjorde faktiskt att när jag kom till 2008, då landade vi ju i en ganska tuff kris. För då hade vi ju liksom, det var ju faktiskt en rejäl, då kom vi ju i den finansiella krisen. Mm. Och jag hade gjort en affär som jag hade jobbat med länge till Island. De skulle köpa vårt bolånesystem och bygga för den isländska banken. Som var jätteroligt, men det stod ju också för en stor del av vår intäkt. Jag var väldigt nöjd, för jag hade förhandlat så att de skulle betala i svenska kronor. De var nöjda under den perioden, för vår krona blev ju billigare och billigare för dem. För de hade ju liksom, det gick ju fantastiskt för Island. Mm. Tills den dagen de ringde mig och så sa de så här: Lisa, vi kan inte få fram svenska pengar. Vi kan inte betala, för jag betalar dig på isländska kronor. Och så, det går inte, det får du inte, jag kan inte ta emot det. Och då kände jag bara, åh, det här är en stor del av min intäkt. Jag är ansvarig för 100 människor. 100 människor som jag måste säkerställa ska kunna få lön, ska kunna ta hand om sina familjer. Och då var det så att jag gick till min styrelse och så sa jag, nu sitter vi i en otroligt tuff situation. Kan jag få gå ut till min personal och säga att om vi jobba hårt och leverera över en viss nivå i resultat, så får jag ge vinstandel mot det att de går med på att inte få någon löneökning under det året. Jag gick ut till min personal, talade om för dem hur situationen var. Det var ju när jag var på ett bolag, när jag satt och tittade på, har jag pengar på kontot liksom? Kan jag betala lön den här månaden, kunde jag fråga min CFO. Ja, det kan vi kan snurra det. Gick jag ut och sa till dem så här: nu är vi i en stor, svår situation. Alla konsulterna får gå hem. Men jag kommer göra allt för att ni ska få behålla ert jobb. Om ni ställer upp bakom mig och jobbar hårt. Vi tar ingen löneutveckling det här året. Utan vi ligger kvar på den lönen. Levererar vi ett resultat över de här miljonerna, så lovar jag att ni kommer få del av den vinsten. Ställer ni upp på det? Och alla bara ställer sig upp och sa: absolut. Vi står helt bakom dig och vi kommer göra det. Och det lovar jag, att jag hade inte kunnat göra det om inte jag hade jobbat med kulturen där vi var så sammansvetsade i det här gänget. Den är så otroligt viktig i resan som man gör framåt i ett bolag. Så jag brinner mycket för det. Och mångfald, jag är ju själv kvinna, har varit i finansbranschen i många år och var många gånger den enda kvinnan i rummet. Jag tycker det är jätteviktigt att hjälpa kvinnor framåt. Därför är jag också med i Women for Leaders och är co-designer där. För att verkligen kunna stötta unga kvinnor, vara mentor åt dem och säkerställa att de vågar ta sig an ett vd-jobb.
Det är ett ideellt,
helt ideellt.
Volontär, alltså det är
fullständigt,
som, gör.
Som jag är otroligt stolt över, och det gör jag för att säkerställa att vi ska se fler kvinnliga, duktiga ledare där ute. Och jag ser ju att när jag tar en roll som vd, så alltså, jag kan ju raljera lite, men jag får snart kvotera in män i min ledningsgrupp. Jag ser så många duktiga kvinnor. Och det finns otroligt många duktiga. Jag tror att man ser att när jag är där, dels kanske man har förstått att det är en viktig fråga för mig. Men det är också så man ser att det finns inte ett tak, det finns en kvinnlig vd. Det är liksom...
Ja, fint, starkt. Lisa, du är precis som jag, eller vi alla på något sätt, vi präglas, formas lite grann av uppväxten. Mm. Din mamma gick bort när du var ung. Mm. Pappa då som lagar de bästa köttbullarna i världen. Du är naturligtvis den person du är. Men jag tänker ändå, kan du konkretisera, kan du ge några tips? För att när jag hittar så säger jag också då att ja, men du har varit nominerad 2020 till årets vd och så vidare. Så att du har ju gjort någonting och du har olika vd-skap eller olika bolag du har varit vd och så vidare. Vad är det som har drivit dig då? Vad är det för tips du kan ge till oss och de som lyssnar? Som känner, jag skulle också vilja bli lika framgångsrik som Lisa. Hur ska jag göra, tänker de?
Ja, jag tror att en viktig sak det är att vara modig. För man måste vara lite modig när man kliver in i de här rummen. Och man måste vara modig när man tar de här stegen. Och det är nog en sak som har präglat mig. Och jag har säkert jättemycket att tacka min bror för det, som är 6 år äldre än vad jag är, som utmanade mig i allt möjligt. Det där vågar du aldrig. Det fanns inget jag inte vågade. Sen är ju jag uppvuxen i den situationen som jag är, så är det ju många som kanske haft synpunkter på min pappa. Kunde jag inte växa upp hos, men han var hos mig och hälsade på mig varje dag hos min moster och morbror. Jag hade min moster och morbror som tyckte vad man skulle göra. Min pappa tyckte vad man skulle göra. Två rätt mycket äldre bröder som tyckte vad man skulle göra. Jag blev ganska självgående och självdriven i det här. Jag konstaterade att jag måste bestämma själv och gå min egen väg. Sen är det så att min mamma, som tyvärr bara blev 45 år, hon hade en dröm om att bli lärare, men hon kunde inte bli det. Och jag tänkte att jag måste stå på mina egna ben och alltid kunna klara mig själv. Alltid. Jag ska alltid kunna stänga dörren och välja att gå vidare. Så det var en väldigt tydlig drivkraft för mig. Jag tog mitt pick och pack och flyttade från Värnamo när jag var 21 år. Eller 18 år och började plugga på Stockholms universitet. För jag ville utbilda mig, jag var den första akademiken i vår familj. Och jag ville utbilda mig, ta mig vidare för att kunna stå på egna ben. Och faktiskt ha vad jag säger, fuck off money. Det är så sjukt viktigt för mig. Och det har varit drivkraften. Och jag har nog, alltså jag kan säga, jag tror inte mina föräldrar knappt har vetat vad jag har haft för olika jobb. Liksom. Och de visste väl knappt vad jag hade utbildat mig till. Men pappa var stolt över det jag gjorde. För han förstod att det är nog bra någonstans i alla fall. Så drivkraften är modigt. Och faktiskt kunna konstatera att du måste driva dig själv. Och det är väl vad jag har gjort. Jag har vågat ta mig an och faktiskt konstaterat att men det där måste jag våga göra.
Om vi då tar resan från Värnamo. Mm. Småländska dialekten vidare till storstan Stockholm och de jobben. Den drivkraften som du då tog med dig från unga år, ser du ändå, vad är det som gör dig 2021 att du fortfarande är en framgångsrik ledare, drivkraft för att utveckla den verksamhet som du företräder nu då, som är Svensk Fastighetsförmedling? Finns det några nyanser där?
Ja, det gör det såklart. Alltså, det finns ju jättemånga nyanser. Jag var 21 år när jag var färdig civilekonom. Och det är klart att jag har oerhört många år i arbetslivet. Och det är klart att jag har lärt mig mycket på det jag har varit med om under de här åren. Så att, men det jag skulle säga, det är väl det jag alltid brinner för. Det är att anta en utmaning. Jag tycker det är jättehäftigt att kunna gå in och göra skillnad. Och jag tror att liksom, en av de förmågorna som jag har, det är väl att få med mig människor i kommunikationen och driva. Och faktiskt också liksom kunna göra skillnad och se hur kan man göra tillväxt i det här bolaget. För det är ju, skulle någon ringa mig och säga så här, hej Lisa, vi har ett uppdrag här. Skulle du vilja ta det an, det är att förvalta den här verksamheten. Då skulle jag snabbt svara att nej. Vet ni, det är inte mitt jobb. Jag är bra på att se hur man växlar upp en verksamhet. Vad finns det för några delar man kan lägga till den här? Och hur kan man öka lönsamheten i det här bolaget? Sen har jag med åren blivit duktigare på att förstå mina egna svagheter och vad jag ska ha för kompetens runt omkring mig för att det här ska bli bra. Och det gör ju att jag är noga med att rekrytera riktigt, riktigt, riktigt duktiga människor runt omkring mig.
Om vi tittar på din ledningsgrupp som du har idag. Mm. Och så här, du har satt samman den kompetens runt omkring. Hur skulle de beskriva Lisa Nyberg?
Jag tror att de skulle beskriva mig att jag har att jag är empatisk. Det är sällan jag talar om för någon att de har det där gjorde du inte så bra. Gör jag det, då är det verkligen inte bra. För jag vet att det går de hem och tänker allihopa varje dag vad de inte gjorde bra på dagen. De skulle säga att jag är modig. Och jag tror att de skulle säga att jag är duktig i kommunikationen och få människorna med mig. Och prata om den visionen vi ska göra. Sen är jag verkligen inte i detaljer och det tror jag de tycker om. För de får själva växa i sin egen kompetens. Med en coachning i det såklart.
Jag förstår. Som ledare då, med den beskrivningen som vi tror att dina närmsta då skulle säga om jag ställer frågan till dem. Och ditt sätt att vara, så har jag brukar fundera över, och jag fick ju frågan själv när jag var gäst i podden, är det viktigt att vara omtyckt som ledare? Hur tänker du på din roll där? Och jag menar, du har ju olika, där du har träffat medarbetare som anställda, sen har du franchisetagare som också kan vara aktieägare. Hur funkar det där, att vara omtyckt som ledare där?
Jag tycker om att vara omtyckt. Jag tycker jättemycket om det. Men jag vet ju att i mitt jobb är det ju inte alltid det jag får betalt för. Men när jag har de här svåra uppgifterna, jag kan säga att jag har ju varit tvungen att skilja människor från sitt arbete ett flertal gånger. Vill jag alltid göra det utifrån perspektivet att vi ska kunna träffas och ta en kopp kaffe även efter det här samtalet. Det är en jätteviktig fråga för mig. Och jag försöker alltid få dem att förstå att det är för deras eget bästa. För det är ingen som tycker det är kul att gå till jobbet om man inte har en roll där man kan göra sitt bästa eller passa i den rollen. Så liksom, och det är klart att under stunder där så är det ju så att man tycker ju inte att det jag gör är jättebra. Vi kan ju säga nu att under den perioden jag gör ju en jätteförändringsresa i det bolaget jag är. Och har försökt att ha väldigt mycket kommunikation ut. Men det blir ju lätt en monolog där jag sänder och vi sänder från liksom ledningsgruppen och vi som jobbar med liksom utvecklingen av bolaget, och det är svårt att hitta dialogen riktigt i det vi har varit när vi inte har fått träffas. Och då kan jag tala om att det var väl i våras någonstans, då var många franchisetagare som var ganska arga på mig. De tyckte liksom, vad håller du på med? För det har varit svårt för dem att fatta vad det är jag bygger. Och där har jag stått på scenen i över 2 år och pratat om hållbart boendeliv. Varför pratar de om det? Skicka leads, vi vill sälja bostäder. Och så nu börjar man se att ja, men nu har vi satt, liksom, vi har köpt en låneförmedlare, en bolåneförmedlare har vi blivit idag som kan liksom se till det, vilket underlättar deras dag. Vi håller på och bygger med kompetenser på ett helt annat sätt. Och vi bygger med kulturarbetet. Vi tittar på liksom, hur ska kommunikationen vara runt vårt varumärke. Och nu börjar de se helheten av det vi gör. Och då börjar de fatta, aha, det var det. Många av mina franchisetagare där ute är ju så i deras vardag. En del har större bolag, de tänker lite mer strategiskt, en del har lite mindre bolag och tänker mer eller mindre liksom, hur ska vi leverera bostäder den här månaden? Så det har varit, och då har jag tyckt det varit jobbigt. Det som har varit skönt är att jag haft styrelsen med mig hela den här resan. Och då har jag inte varit omtyckt, det kan jag säga. Det var något tillfälle när jag hade fått, om jag hade stått på scenen live hade jag nog fått tomater kastade på mig.
Okej. Ja, det är ju en utmaning i olika förändringsresor man gör och innan det landar. Men jag tänker då på när du har varit vd i en bolag där det inte har varit, om man säger franchisetagare, alltså egna företagare där plånboken sitter väldigt nära hjärtat och säger ge mig leads, utan du har haft flera hundra anställda och där du har på ett annat sätt kunnat kommunicera. Det måste ändå vara skillnad i ditt sätt att vara ledare och kommunicera, kommunikation, Lisa.
Ja, det är det verkligen. Det är klart att det är lättare att tala om för någon vad de ska göra och följa upp dem att de gör det. Om det är så att jag kan säga att du har förmånen att göra någonting annat om du inte gör som jag säger. Det är lättare att få till en utveckling i ett bolag. Även om jag försöker att skapa förståelsen. Men här kräver det oändligt mycket mer i kommunikation för att få alla att förstå och för att få alla att vilja vara med på det här tåget. Det är en stor skillnad att prata med en franchisetagare. Sen måste jag ju bli duktigare och duktigare på att kunna följa upp franchisetagarna. För någonstans är det ju så här, verkligen i en franchiseorganisation så blir vi ju aldrig riktigt starka om vi inte gör det här tillsammans och är ungefär likadana. Och här har vi fortfarande ett jobb att göra för att kunna följa upp. För då kan man ju enklare säga, nej men vet du, jag tror inte du passar i vår kedja. Där har jag ett jobb att göra för att kunna vara ännu tydligare. Men det kommer ändå alltid att krävas mer kommunikation. Det är samma som när jag var på Landshypotek som var en kooperation. Landshypotek är ju en bank, faktiskt en av de större, en liten men stor bank. Mm. är väl idag den åttonde största skulle jag gissa med den portföljen man har. Men ändå en väldigt liten där vi inte var så många anställda. Och så har vi då alla skog- och lantbrukare som äger den banken. Och så har vi en styrelse i ekonomiska föreningen som äger banken och sen har vi en bankstyrelse. Så det är klart när jag kom och tyckte att vi skulle göra en förändring och gå och faktiskt erbjuda bolån till de som hade ett vanligt hus, så tog det en väldigt lång tid i den kommunikationen för att få alla ägarna att förstå. För att få den ekonomiska föreningen för att kommunicera ut till regionstyrelserna och få dem att förstå. Så då kräver det ett annat sätt att anta sig den utvecklingsresan för att få dem att fatta att det här är nödvändigt för att vi ska finnas imorgon.
Vad kan du dela med dig av då för konkreta tips till mig och mina lyssnare på kommunikation? Vad ska vi tänka på?
Jag menar, kommunikation är svårt. Jag måste alltid försöka förstå, vem är mottagaren av den här kommunikationen? Vem är det jag ska prata med? Och hur pratar jag med dem? Och det är klart att pratar jag med skog- och lantbrukare som är otroligt skickliga företagare, för de som överlever i den branschen idag är skickliga företagare och hög teknologi och allt det. Men jag måste fundera på hur mycket kan de om bank? Och då måste jag försöka förklara bank till dem så att de fattar vad det är vi gör. Jag kan ju inte komma dit och säga, hörni, nu så har Finansinspektionen sagt att vi behöver kapitalkraven kommer att öka. Och vi, liksom, det funkar inte. Utan kommunikationen måste ju vara så att mottagaren förstår vad jag säger. Och det tror jag är... Jag tror att jag har fördel där, för jag har ett ganska enkelt språk och jag kan många gånger försöka förklara och fatta de som sitter på andra sidan, och det är ett tips som jag skulle vilja ta med mig. Sen tror jag att liksom, när man pratar om en sån här resa som många företag är i just idag, så tror jag man ska vara lyhörd för frågeställningarna. Våga kliva ut och sätta sig, man kan säga hotspot, eller låta människor ställa frågor direkt till mig. Och inte bara min ledningsgrupp, utan våga möta dem. Vad har ni för frågeställning? Sätt Lisa i heta stolen. Det har jag försökt att göra så att man ska kunna ställa alla de där frågorna som man har där ute. Så att man får liksom upp det på bordet, och det kan vara högt och lågt. Det är också ett tips som jag skulle vilja ge den här resan man gör. Mm. Och sen försöka att förklara på ett sätt vad det är för resa. För det jag gör nu, det är ju att prata om ett boendeliv. Och då kommer man allt eftersom förstå, vad är det jag bygger på för delar i affären? Så man fattar hur man hänger samman i den här helheten.
Tack för tipsen, jag har noterat.
Ja, varsågod, hoppas de kan vara till nytta.
Absolut, vi ska summera dem sen.
Du lyssnar på Åboms podd. Åboms podd är producerad i nära samarbete med tidningen Butikstrender, Sveriges största branschmagasin för dig som jobbar i dagligvaruhandeln och servicehandeln. Styrelseinstitutet, för dig som önskar hjälp med utbildning och rådgivning inom styrelseutveckling och bolagsstyrning. Och Red Means Go, en professionell studio för poddar och ljudböcker med personligt engagemang.
Utöver att du är en gedigen ledare, alltså erfarenhet, gedigen bolagsledare, vd, hela, så har du ju en gedigen bankerfarenhet. Nu blir jag lite så här, men bank, är det verkligen kul? Alltså, det är väl bara massa rapporter och skicka in papper till Finansinspektion och så vidare, så vidare. Med lite glimten i ögat.
Ja, jag ser att du har det, och jag skulle bara vilja säga, ja, jag tycker bank är vansinnigt roligt, och det tycker jag för att det är så komplext. Det finns en enorm komplexitet i det, för någonstans så måste vi ju ha kunden i perspektivet. För det är ju liksom, vi tar hand om kundens pengar i många fall. Vi hjälper kunder till utveckling, vi hjälper företag till utveckling. Vi är en viktig del i samhället och stabiliteten. Det är liksom att göra det med de förutsättningar där det kommer nya regelverk på nya regelverk på nya regelverk, och ha en förståelse för regelverken och regelverkens påverkan på kunden. Jag tycker det är en härlig komplexitet i det som jag tycker är vansinnigt roligt. Och i det här så får man då förmånen att jobba med otroligt smarta människor, för det krävs mycket kunskap. Sen kan man ju säga så här, bank har ju under alla de, det är väldigt många år sedan jag klev in på bank första gången. Det var 1984. Och den har förändrats väldigt, väldigt mycket. Jag vågar knappt än säga hur vi tog reda på om du hade betalat dina räntor och sådär. Men i alla fall...
Bankbok, kämma sparbössan eller hur var det?
Det var precis så. Ja. Men i alla fall, den har ju förflyttats. Så kompetensen har ju förflyttats på vad man behöver ha på bank. Idag har ju, jag vet ju till exempel, tittar man på någon av de större som Swedbank. Idag sitter det väl typ 1500 personer som jobbar med riskfrågorna i den banken. Så såg det ju inte ut. Jag tittade på när jag var på Landshypotek. Det var ju, vad var vi innan jag lämnade? Vi var knappt 100 personer liksom. Vi hade ju, vad hade vi då? 10-11 personer som jobbade med risk- och compliance-frågor. Och det är ju en helt annan kompetens. Det är ju liksom matematikerna, sjukt duktiga matematiker som jag måste ha förtroende och lita på som rapporterar risken till mig samtidigt som jag då försöker göra någonting bra för kunderna, för Sveriges lantbrukare och sådär. Så att jag tycker att det är en väldigt, väldigt rolig business. Den är komplex, jag gillar det.
Du gillar det. Jag kan säga till er lyssnare, jag har två pigga ögon framför mig. Jag har ett kroppsspråk som påvisar engagemang och energi, så ni vet det vad som händer här i poddstudion. Och då Lisa Wexler, alltså hur laddar du dina batterier, om jag får vara lite mer då och lämna CV:t och så pratar vi om dig som person. Hur laddar du dina batterier när du kommer hem en fredag eller ja, vad gör du som gör att du orkar, för du är uppe och spelar match liksom väldigt många dagar i veckan, eller hur?
Så är det. Nej, men och det där, vad som håller en uppe och vad som gör liksom, vad jag, det har ju också med faserna i livet att göra. Jag har ju under en period när våra killar var i den åldern, var ju, tävlingsåkte de ju alpint. Och då var det som fick mig att hålla ångan uppe. Idag, vi kan prata om det här med ålder. Jag var ju kanske en av de yngsta som kom ut som civilekonom. Då var det ett, liksom, då var jag för ung. Idag har jag ju blivit så snart är för gammal säkert. Även om jag tycker ålder är det sämsta beviset på vad man kan prestera. Men idag, när våra söner inte bor hemma längre, så har jag och min man fått återuppta det vi tycker är en fantastisk sak. Och det är ballett och opera. Nu har vi inte kunnat gå på det under en period. Och vi har inte heller kunnat resa på det sättet. Annars älskar vi att resa och kombinera det med att kunna få besöka ett operahus och se någonting fantastiskt. Men en av de viktigaste faktorerna för att jag ska orka ha energi varje dag, det är att klockan 6.00 så är jag på gymmet varje dag. Inte 6.00 på lördagen och söndagen, då går jag lite senare. Men jag tränar 7 dagar i veckan.
Ja, men nu lägger jag ner pennan och tycker, 7 dagar i veckan. Lisa, hur är, då tar jag frågan innan. Hur får du energi till att gå till gymmet klockan 06.00? Det är ju en prestation bara det.
Nej, det är inte så stor prestation tycker inte jag. Men det handlar ju om att, nej men ibland så kan jag ju känna sådär, jag är nog trött idag. Men jag vet ju att sova en timme till ger mig inte den energin som när jag går till gymmet en timme och träna. För då har jag endorfiner och då är jag verkligen redo att ta mig an det. Och det som är det fantastiska, det är liksom att jag och min man, vi har ju den här rutinen och gör ju faktiskt det tillsammans varje morgon. Och det är lite härligt.
Vi kliver upp. Så han är med också och tränar?
Vi kliver upp, 5.20 ringer klockan. Vi hinner ta någon kopp kaffe, klä på oss, göra oss i ordning, bädda sängen och sådär, du vet som man gör. Och så promenerar vi över, vi har 5 minuters promenad till gymmet och så är vi där en timme. Sen går vi hem och duschar och då är jag redo för dagen.
Jag är djupt imponerad att just göra det på det sättet. Men är det inte, jag har en period just nu då jag har inte är liksom i den operativa stolen på det sättet. Och jag powerwalkar ju 5-6 dagar i veckan just nu. Och jag kan väl tänka mig, för att de dagarna då jag inte gör det eller jag inte hinner, då blir det, känner jag en saknad. Och det är klart, när du har fått in den rutinen du har, eller ni har, då blir det ju en saknad. Alltså det blir ett gift, man måste göra det på något sätt.
Det är verkligen så. Händer det någon gång, vilket är ytterst sällan, som jag säger, eller att jag inte hinner för jag har så tidigt möte eller något sånt där. då är det en saknad. Det känns i hela kroppen och själen att jag har inte fått det där som jag behöver på morgonen. Och så växlar jag lite styrka och kondition för att liksom, se till att jag ska hålla länge.
Och en fredagkväll sen då? För då går du väl inte till gymmet igen?
Nej, då går jag inte till gymmet igen. Utan då är det en perfekt fredag. Då får jag ju gå, som förra fredagen, då fick vi ju gå till Operahuset och titta på en fantastisk ballett. Den är ju magisk. Då är det liksom, då kan jag glömma allt. Det är helt underbart.
Det ser ut som du drömmer dig tillbaka till när jag ser det. Ja, intressant att få den bilden. Jag får ju en bild av väldigt mycket energi. Och det kan man ju förstå när man hör dig berätta om din resa. Och resa i livet, det gör vi alla. Jag tänker på unga ledare som har påbörjat sin resa. Som har en stor ambition, vill komma någonstans, har sina drömmar, kanske har sina idoler, vad vet jag, inom näringslivet. Vad skulle du säga till de som är på väg att göra sin resa nu då?
Jag skulle nog, en av de viktiga sakerna tycker jag är, jag hade väldigt bråttom. Jag hade bråttom att bli färdig med mina studier, jag hade bråttom ut i näringslivet, jag hade bråttom liksom. För jag hade en plan av att, ja, men jag ville hinna jobba och hoppades och önskade en dag att jag skulle få barn. Jag tycker det finns en sundhet idag i att inte ha så bråttom utan man faktiskt våga. Och jag tror att det är viktigt också att våga pröva lite olika och se olika situationer. Sen tänker jag att man är i olika faser i livet och det är också att fundera på vad är viktigt i den här fasen och hur gör jag det möjligt under den här fasen att ha ett jobb som jag tycker är kul och vad är det som är kul och driver mig. För någonstans så är det ju, jag pratade ju, du frågade liksom, är det kul med bank? Ja, det är kul med bank för det är en utmaning och det är komplext. Det måste vara kul. Det måste vara kul att gå till jobbet och det är någonting som jag verkligen skulle vilja ge till de unga. Att liksom, gör saker som du verkligen brinner för, det är ju det som, då blir det ju bra. Det blir ju det. Och då kan man fråga, men Lisa, du har haft så många olika, varit i så många olika branscher, vad är det du brinner för? Nej, men jag brinner för ledarskapet. Få sätta en strategi, en vision för ett bolag, plocka in duktiga människor, se dem växa och kunna lämna verksamheten med en fantastisk ledningsgrupp där jag vet att liksom, nu kan de gå vidare och kunna stötta människor och gå vidare till nya roller och så vidare. Det är ju det jag brinner för. Jag tycker det är otroligt roligt att få den möjligheten. Och få liksom driva verksamheter. Så jag är ju en av de där som är lite bra på väldigt mycket. Men jag är inte mycket bra på, på en liten sak som jag ibland kan bli imponerad på de som går igång och kan vara i sin nisch och bli väldigt sådär. Det är inte jag.
Nej. Men du har helheten i
ja,
ditt tänk.
Ja, så är det.
I din palett. Under din resa, finns det saker som du, kan man säga, har format dig? Finns det där du kan säga, ja men där var en riktigt stor framgång? Eller där var en liten tuffare motgång då? Finns det sånt som du kan berätta?
Ja, men det gör det. Det finns många sådana saker. Men jag tänker en viktig lärdom för mig och för mitt sätt att se på saker. Det var när jag hade kommit tillbaka efter Hjalmar, vårt första barn, och väntade vårt andra barn. Och då hade precis den verksamheten som jag hade jobbat i då, vi hade slagits ihop med ett annat bolag och jag hade fått en ny chef under den här perioden och lite sådär. Och han och jag var inte helt kompatibla. Han var inte van vid att leda kvinnor och kanske inte tydliga och framgångsrika kvinnor som jag som kan liksom leda verksamheter och rätt tydlig i mitt sätt. Jag kommer ihåg en gång, det är inte många gånger som jag har blivit så ledsen som när han kallade in mig i sitt rum och berättade för mig att han tyckte det var förfärligt att kvinnor var i näringslivet. Kvinnor skulle jobba med de mer mjukare frågorna, han tyckte det var synd att inte läraryrkena och sjukvårdsyrkena var mer välbetalda och så berättade han lite om sina barn. Ja, min dotter, hon läser någon media, det tycker jag okej, men min son skulle aldrig få göra det. Och så tittar han på mig och så säger han så här, vet du Lisa, jag har aldrig träffat någon med en så svart blick som du har. Och så tryckte han till mig ordentligt. Och jag lämnade det rummet, gick ut därifrån och faktiskt gick rakt in på toaletten och grät. Det var det. Och då tänkte jag så här, att någon gång i mitt liv så ska jag kunna, ska jag ge igen. Jag gjorde naturligtvis så att jag gick och pratade med min HR-chef och sa, jag måste ha ett annat jobb här. För vi kommer inte överens, så kommer man inte överens med sin chef så vet jag vem det är som ska gå. Mm. Och så gjorde jag det. Jag bytte jobb och såg till att jag fick en bra ledare igen. Men åren gick, och inte så många, så blev det lite förändringar och organisationsstruktur och sådär. Så helt plötsligt var jag hans chef. Och då behövde jag inte ge igen. Och det har jag lärt mig. Att man måste, man vet aldrig i vilken situation vi träffas nästa gång. Sverige, alltså Sverige är litet, Stockholm och branscherna man är otroligt. Så man ska ha det med sig. Man vet aldrig när vi möts nästa gång. Det var en sån lärdom, men det var jättetufft för mig. Jag var rätt ung då och det var en jättesvacka. Sen har jag en...
Men får jag bara säga, tack för att du delar den. För den är stark, den upplevelsen. Och förstå att sånt kan hända. Oerhört tragiskt att höra. Men tack för att du delar den. Och vilken klokskap när du sen... Just att man vet aldrig var man träffas igen. Och sen blev du den här personens chef på ett annat. Mm. Förlåt, fortsätt.
Nej, men, men självklart. Och det är väl såna här lärdomar man ska ta med sig. Att man ska tänka på det. Jag sa det tidigare, när man skiljs åt, om jag är tvungen att skilja någon från sitt arbete, så är det också att göra det med hjärta. Faktiskt. Det är en viktig sak att kunna liksom... jag tränar alltid inför de samtalen. Och det gör jag även om jag har gjort hur många sådana som helst. Så har jag alltid någon som jag kan coacha mig i de här samtalen. Så att det blir ett bra och, vad ska jag säga, omtänksamt samtal. Och inte ett elakt samtal. Jag har ju ganska nyligen, för det kan ju inte låta bli att sitta i en podd så här och inte berätta att jag också ganska nyligen hade ju en rätt tuff resa. Det var ju faktiskt när jag inte fick vara kvar på Collector Bank. Jag tyckte det var jättetråkigt. Och det tråkiga det är ju naturligtvis att komma ut från ett samtal med styrelseordförande och jag var överens om hur kommunikationen skulle vara och vi skulle hålla oss väldigt kort och så hinner inte jag mer än ut genom dörren för att jag läser i media hur kommunikationen är, att jag är en dålig ledare och jobbet var för stort för mig och lite så här. Och det gjorde jätteont. Det var en fruktansvärt liksom. För jag hade tyckt det varit kul att få göra den resan. Å andra sidan så vet jag att liksom, vi blev inte så bra som jag trodde det skulle bli. För när jag fick frågan om jag ville ha det jobbet så sa jag först till headhunten att nej tack, jag ska inte ta det jobbet. För jag tror inte att det är något bra jobb för mig. Och jag är inte säker på att jag och ordförande kommer att funka optimalt. Och så ringde de mig efter någon vecka igen och sa, snälla, du har ju den perfekta CV:n, kan du inte ta det här? Och så träffade jag en av de stora ägarna och ordförande och så pratade vi. Och så kände jag, men det här känns... galet bra, vad roligt det här ska få bli och liksom sådär. Men det blev inte så som jag hade tänkt. Men vi hade olika syn på hur man driver verksamhet och jag kan konstatera att jag hade för mycket erfarenhet som vd och ledare för att inte få göra det. Och för mig är ju att få göra det på mitt sätt liksom. Jag är Lisa Nyberg och man får Lisa Nyberg. Det är liksom inget annat. Jag kan inte göra om mig. Mm. Kulturen är viktig för mig. Ledarskapet är viktigt. Tilliten i min ledningsgrupp är viktig. Det är viktigt att involvera och driva medarbetarskapet i hela organisationen. Och jag brinner för sånt. Jag tycker att när man har... Du har ju läst lite grann om mig och kommit fram till att så är det. Och jag tycker att det är en tydlig del i min CV. Så att det var det var en lärdom. Jag skulle inte vilja ha den ogjord, men det var en lärdom. Det var jättetuff.
Idag så är du ju då inte bara vd. Du Nej. Är ju också styrelseperson.
Mm.
Och med tanke på det du precis har berättat då. Mm. Hur balanserar du då dina erfarenheter och hur tar du med dig dem in i styrelserummet? För att både du och jag vet, jag har ju också några vd-uppdrag, så att säga, man vill ju inte ha någon överrock, eller man vill ta det här ansvaret och det ska finnas en tydlighet med vad styrelsen och vd ska. Hur balanserar du det?
Ja, nu är det ju lite olika uppdrag i de som jag sitter i, och det är det jag tycker är kul då, för jag får vara med i rätt många spännande verksamheter. Men jag kommer på mig själv i styrelserummet att jag tänker, åh, stackars vd. När någon av oss ber om ytterligare en rapport eller skära rapporten på ett annat sätt. Så det har jag väl med mig in i styrelserummet. Men jag försöker att också kunna vara tillgänglig i det jag vet som är kanske, varför har man plockat in mig i den här styrelsen och vad är då mina kunskaper, kunna bistå och hjälpa till med de frågorna. Och faktiskt också kunna vara tillgänglig för vd om man vill ha en dialog. Nu är det ju inte ofta som vd tar en dialog rätt in om man inte är ordförande, men ändå. Mm. Så det är den erfarenheten som jag tar med mig in. Och sen är det, jag fattar ju ganska mycket av hur en vd har det idag. Och vad det är för frågor på bordet och vad blir viktigt i de frågorna. Så jag tror att det är en enorm styrka som jag har när jag kliver in i ett styrelserum. Att jag har varit vd för så många olika typer av verksamheter och kan förstå lite komplexiteten i de olika delarna och kan förstå vdens roll också och den resa de behöver göra. Det är en fördel av att vara vd när man är i ett styrelse, när man sitter i en styrelse. Absolut.
Ja, för du har olika ansvar, du har olika frågor på bordet och du har olika roller.
Så är det verkligen. Så är det verkligen. Så det är väl sådana saker som jag tar med mig nu. Sen är det ju viktigt att agera som styrelse och förstå vad uppdraget är utifrån en styrelse. Vi har ett ägarkrav på oss och ägaren har gett direktiv för vad som ska levereras i den här verksamheten. Och det är ju det som jag ytterst har blivit tillsatt att faktiskt leverera på. Se till att vdn har förstått att det här är ägardirektivet och att leda och guida så att vi landar rätt i det.
Om jag tittar in i din kristallkula, vad hittar jag dig om några år? Nu är det inte så att dina uppdragsgivare på Svensk Fastighetsförmedling ska tro att du, jag vill bara säga det. Men var i ditt sätt att driva, leda, vad ser du själv framåt?
Nej, men jag hoppas ju då att inte det är så att man säger att jag är för gammal. Så att man förstår att åldern är liksom bara en siffra. Det handlar inte om vad man kan prestera. Det handlar inte om det när man är ung och det handlar inte om det när man är gammal. Så att har jag förmånen så skulle jag vilja ta mig an ytterligare en förändringsresa i ett bolag. Hitta en verksamhet där jag ska få driva en tillväxt. Och jag har ju fått förmånen att lära mig hur man driver en tillväxt i det samhälle vi är idag. Det är ju inte en industrialisering utan en digitalisering. Och det är ju den förändringsresan som jag har kunnat göra i ett antal olika verksamheter. Och det skulle jag tycka var jättekul att få göra ytterligare en gång. Sen tänker jag väl någonstans att vid något tillfälle så kanske det är så. Och det är säkert förhoppningsvis 10-15 år bort innan jag säger att nej, men nu kanske jag ska få vara och ägna mig åt att sitta i styrelse och få bidra med den kunskap jag har skaffat mig under de åren som vd. Men jag skulle vilja ha göra en ytterligare resa. Men med det sagt så är jag mitt inne i en spännande resa. Och när jag kliver in som vd så är det ju många gånger så här, man gör sitt första år där man sätter sin strategi, man börjar rekrytera människorna, man börjar jobba utifrån strategin. Andra året, tredje året börjar man se lite effekt, men fjärde året kommer det ordentligt och femte året är det dags att kanske utvärdera, behöver vi ta nästa resa. Och det, just nu gör vi en sån förändringsresa, vi är inne i en sån spännande del, så det skulle vara kul att liksom hänga med ett tag till.
Och få skörda en del och se att det kommer
lite
på plats.
Så. Ja, för den är ju rätt jobbig den här perioden. Ja, ja. Styrelsen ska lära känna mig, förstå mig, få tillit till mig. Mm. Jag ska lära känna styrelsen. Jag ska rekrytera människor som vill jobba med mig. Vi måste skapa tillit i den gruppen. Jag behöver bygga tillit i organisationen och sådär. Så det tar ett tag att göra de där resorna.
Din man Håkan, som du har varit gift med i 29 år, som nästa år då blir storjubileum. Om jag ringer honom, och nu har vi hört dig beskriva, och jag har ställt ett fråga, vi har fått en bild av det, Lisa, men hur skulle han beskriva dig?
Han skulle först säga att han är stolt över mig och han skulle säga att jag är kanske den starkaste kvinna han, eller han skulle inte säga kvinna, han skulle säga att jag är nog en av de starkaste människor han känner. Och sen skulle han säga, men hon har ett vansinnigt humör, hon kan bli grymt arg. Och sen är hon väldigt snabb, och ibland är hon så snabb som plockar undan kniven som jag använder när jag lagar mat innan jag ens hunnit använda den, så är den diskad och inlagd i ett skåp. Det skulle nog vara den snabba beskrivningen. Men han skulle säga att jag har ett oerhört stort hjärta för familjen, och familjen är kanske av förklarliga skäl om min barndom så är familjen vansinnigt viktig för mig. Våra söner månar jag oerhört mycket om. Så det, jag tror att det är den beskrivning han skulle säga.
Lisa, ditt skrivbord, är det rent?
Nu är ju jag sån elak så vi har aktivitetsbaserat, så jag sitter mitt ibland all personal. Vilket innebär att jag blir jättearg om jag är sist på kontoret och konstaterar att man inte har plockat undan efter sig. Men det är bra, för då är jag ju ensam där, för jag blir sällan arg på min personal. Ja, det är rent. Men det kan vara stöket i skåpet bakom.
Men det kan man stänga för och ingen riktigt ser, eller hur?
Precis så.
Kan förstå det. Ja.
Sen skulle ju säkert maken säga så här: hon blir galen om inte bilen är ren och jag har lämnat något i bilen. Det skulle han säga, och det skulle nog sönerna göra också. Har de lånat min bil så måste den vara klinisk.
Lyckas du med det?
Ja.
Bra. Jag kör, alltså jag gillar inte när det är grus i bilen. När det är någon som glömmer det. Nej, så vi är 100% lika där.
Putsar du fälgarna med tandborste då?
Jag har diskborste. Ja, det har jag. Det ska jag villigt erkänna.
Har du kört in bilen i en biltvätt?
Ja, men utan borstar. För när jag bara vill få den som snabbast då. Det har hänt. Men annars gör jag det själv.
Det har jag aldrig gjort.
Du har inte det? Ni hör, kära lyssnare, det kommer mer och mer här beskrivning. Du får en bra och en härlig bild av dig som person. Men framförallt får vi ju en fantastisk stund tillsammans där du berättar om din resa i livet och vad som har format dig och tagit dig dit du är idag, Lisa. Du pratade väldigt varmt när vi började samtalet för lite över en timme sedan om en underbar familj. Gift med Håkan, jag har två barn som jag sa nyligen, snart är det 30-årig bröllopsdag. Du har växt upp i Värnamo, du förlorade din mamma i unga år med då och har bott då hos moster var och morbror. Men du har en pappa som ändå har varit där och som lagar de bästa köttbullarna i världen.
Och tyvärr finns ju inte han heller i livet längre.
Nej.
Men så är det ju när,
så är det, liksom, när de
det tar sig i alla fall i rätt ordning.
Rätt ordning, helt rätt. Duktig i skolan, tog dig till Stockholm, studerade väldigt tidigt på Stockholms universitet. Idag är du vd då för Svensk Fastighetsförmedling, där det till och med finns en koncern där det heter Översta Förmedlingsbolaget. Snart 85 år och där får du jobba med utveckling. Men du har en gedigen kompetens från bank och finans kring de här delarna. Och det du pratar om, ja men som person, din egen beskrivning är att du är oerhört glad, oerhört positiv, du har ett stort hjärta, du är modig och tydlig, snabb, det hörde vi även nyligen, och så har du inget pokerface och du bjöd på den relation du har med din medarbetare om det, Lisa. När vi pratade om dina första uppdrag till dig som är idag så pratade vi om den höga förändringstakten. Och där delar du med dig om den utveckling. Och det är skillnad mot för utveckling pratar du mer om. Det är inte går inte bara att prata om förändring, utan det handlar om ett kontinuerligt utvecklande som man behöver. Det är en skillnad mot för. Var duktig med att fundera på varför finns vi? Att få ut det i koncernen, att få ut det hos medarbetarna. Och inte minst när man rekryterar in nya, så att man verkligen säkerställer att man får in rätt personer, kompetens, men personligheten som förstår de här delarna. Du pratar om kulturen, ja men det är människor. Kulturen, ja men den är alltid viktig. Och det gillar jag när man kan man säga, googlar om dig då, läser. Och vi har varit inne lite grann på det med mångfald, med ledarskapet, med värderingarna. Ditt sätt att tänka i de här delarna. Employer branding, det förstår jag att den finns med. Vi har också pratat om de olika ägarformer du har haft och att det kräver olika av en person som vd och ledare, vilket vi ska ta med oss. Beroende på om det är en kooperation, ett aktiebolag, börsbolag, familjebolag och så vidare i de här delarna. Du gav oss en intressant erfarenhet där vi fick lära oss om den svenska kronan jämfört med den isländska kronan och hur du skulle hantera det, nämligen när du gick ut till alla medarbetare och fick dem att göra ett commitment. Jag kan säga, Lisa, det får man inte om inte medarbetarna tror på dig, som vilket man gjorde det. Och det hade du grundat för. Det var inte en tillfällighet. Stor erfarenhet av att vara vd respektive styrelse och också väl grundat idag kunskap om vad är skillnaden i de här rollerna. Tips till oss är att vara modig. Du behöver också se till att du är självgående för att klara av resan och se till att du har det som behövs för att kunna stå på egna ben. Det är liksom några tre grundfundament du har i karriären. Du gillar utmaningar, Lisa. Du gillar att kunna göra skillnad och du gillar att få jobba med förändringsresa. Det finns en ledningsgrupp runt dig idag och när man pratar om vad deras omdöme om Lisa är, så säger Lisa att ja, då skulle du säga att jag är empatisk, jag är modig, jag är en kommunikatör och jag är inte nere i detaljerna. Kommunikation då, som vi landade på, som då vi var rollen till med att vara kommunikatör som en del av vd. Ja, men vem är mottagare skickar du med som ett tips? Tänk på det. Se till att det är ett enkelt språk. Våga dessutom att sätta Lisa i heta stolen. Och se till att din kommunikation hänger samman så att mottagaren förstår de här olika stegen. Sen var jag lite på dig med bankfrågan. Och då säger du bara klockrent, bank är kul. Och du gillar att det är komplext och det förstår vi, det här med utmaningen. Tips till de unga. Ha inte så bråttom. Livet, ibland kan man säga det kort, men det är långt yrkesliv. Du hinner med. Bestäm dig för att gå igenom och analysera vad är viktigt i den här fasen du befinner dig just nu. Och se till att ha kul när du går till jobbet. Det är kul att gå till jobbet. Det är viktigt. Det var tre tydliga tips. Du brinner för ledarskap, du brinner för strategier. Jag har lagt till, jag har fått förmånen att träffa en bolagsledare, en styrelseledamot från olika roller som dessutom står för värderingar, som har en värme och en omtanke eller omtänksamhet. En person som vill något, och så känner jag att det är en person som jag får träffa som är trygg och som är tydlig. Och du menar inte jag tydlig med att peka med hela handen. Det kanske också gör. Eller men du är bara tydlig hur du tänker. Det blir enkelt. Laddar dina batterier gärna genom att gå på. Och det här är jobbigt. 06.00 gymmet. 7 dagar i veckan. Nej, inte 06 då, på lördag och söndag. Oerhört imponerande. Dessutom gillar du ballett och opera. Så det finns livsnjutning i Lisa Nyberg som person också. Det fick vi med. Tack för att jag fick ha dig som gäst i Åboms podd, Lisa.
Ja, men det är jag som ska säga tack. Tack snälla för att du ville ha mig här som gäst. Det har varit otroligt roligt att få prata med dig. Och det är det som jag tycker är det viktigaste när jag säger om jag till att vara med i en podd. Det har varit ett jättehärligt samtal. Tack!
Jag håller alla tummarna för den förändringsresa du leder med Svensk Fastighetsförmedling, men också styrelseuppdragen du är i, och ska bli spännande att se framtiden. Låt oss ha kontakt och se vad som är och dela kloka reflektioner som du nu har gjort till mig och mina lyssnare. Så allt gott till dig. Jag önskar dig en fortsatt bra vecka.
Tusen tack.